Välkommen till Martinus Centers podcast. Jag heter Sören Grind och vi sitter här i Klint och det gör jag samman med två gäster som också föredragshåller här på Klint. Och det är bland annat dig, Anne Kylpa. Välkommen.
Tack.
Och dig, Rune Östensson.
Ja, tusen tack.
Och den här uge så har vi ett tema som heter kunst och videnskap. Och idag blir det ju lite en skandinavisk podcast. Jag är ju upprinnelig svensker, men har bott här nu mer än 3 år, så någon vill måske kalla mig för nydansker. Så jag ska pröva att tala dansk med er två som är svenskar. Och vårt tema är alltså kunst och videnskap. Och jag ser, Anne, att du ska hålla föredrag här på torsdag som heter Konstnärisk forskning och videnskaplig skapelse. Jag tänker det är ett ämne som intresserar dig. Har du lust att fortälla lite om det, ditt förhåll till det?
Ja, jag tänkte ju, ofta så tänker man att konsten är bara känsla och vetenskapen är bara intelligens. Och det känner jag att det betonar Martinus egentligen, att all konst måste vara vetenskap och all vetenskap måste vara konst också. Och att man då också kan säga att man som konstnär är en forskare. Man forskar liksom egentligen i den andliga vetenskapen nu för oss som är intresserade av Martinus. Och en vetenskapsman försöker ju också skapa någonting. Det hör man ju i namnet, vetenskapare. Men att en konstnär också kan vara forskare, det kändes som en fin ingång i det här som också Lene pratade om idag i föredraget på morgonen, att vi ska hitta den här balansen mellan känsla och intelligens. Och att det egentligen också är ingången in till intuitionen, och det är ju med intuitionen som vi sen också får så småningom kosmiskt medvetande. Och Martinus tar ju väldigt ofta upp det i sina böcker, just vikten av att utveckla sin konstnärliga sida men också sin intellektuella, intelligensbetonade sida. Så det är ju en teoretisk kunskap vi får genom honom, men som också kan bli mer och mer levande också genom det konstnärliga närmandet, så tänker jag.
Kan du, som jag förstår, du har ju rötter i dans och också annan konst, fotografi,
ja,
och annat.
Ja.
Vill du ge liksom någon exempel för din, kan man säga, konstnäriska forskning? Vad det innebär när du fördjupar det videnskapligt i det konstnäriska?
Ja, det är ju det som är speciellt. En viss skillnad tror jag mellan en vetenskapsman som väl ofta vet vad den forskar på. Medan en konstnär, det känns som att man undersöker saker och ting utan att veta vad man egentligen forskar efter. Och även när jag har gjort jag har ju också arbetat mycket som koreograf, även när jag har gjort koreografiska verk, så vet jag inte alltid vad det egentligen handlar om och vad det är för någonting jag har forskat i. För det kan komma fram långt, långt senare att jag förstår. Och egentligen, för min del måste jag ju erkänna att jag undervisade också en hel del i dans och koreografisk komposition på Danshögskolan. Och då var det faktiskt en av mina elever som sa, men är det inte medvetandet du håller på att forska på? Är det inte det? Och jag hade aldrig uttalat det ordet för mig själv egentligen, fast jag förstår ju sen precis. Det är det här, hur vi mitt i en vardaglig händelse eller rörelse, plötsligt så öppnar sig liksom ett nytt perspektiv. Det där är egentligen det som jag tror jag under alla år har sökt i mitt konstnärliga skapande.
Så till det danska lyttare så kan vi också se, när du forskar i medvetande så är det forskning i bevissthet. Så du kommer liksom dypare och dypare in i din upplevelse av din bevissthet och olika dimensioner i den.
Ja.
Och Rune, du har lite mer en videnskaplig bakgrund, men har också det konstnäriska intresse, har jag förstått.
Ja, det är faktiskt riktigt, så att säga, att jag har ju jobbat inom naturvetenskap i 30 år då, inom mikrobiologi och forskning och så. Men jag måste säga att parallellt med det så har jag alltid varit intresserad utav också alternativa terapier, men också konst. Framförallt så är det mycket musik som snurrar i mitt huvud faktiskt. Och har jag också under de här sista årtiondet också fördjupat mig och skrivit kosmiska dikter. Som faktiskt känns ännu mera inspirerande för mig än att gå in i vetenskapen. Jag tycker mycket om mitt föredrag som jag ska hålla imorgon. Där tar jag just upp också hur vetenskapen och frontfigurerna inom vetenskapen börjar på att avslöja att världen och materien egentligen inte är så fast som man tror, utan egentligen är det bara mötande vågor. Och där har jag hittat ett stort intresse då, att man kan se att naturvetenskapen, de som verkligen är humana och har mycket intuition, de börjar faktiskt på att närma sig andlig vetenskap, även om de kanske inte vet om det så uttalat, men de säger rakt av att allting verkar vara vågor, och några utav dem går så långt så att de säger, ja, det må vara bevisstheten som ligger bakom allt sammans. Så det är de två stora områdena, att hitta en brygga mellan naturvetenskapen, och där betyder också faktiskt detta med konsten och med dikter. För mig, små korta intuitiva dikter betyder mycket, för det är ett sätt för mig också att fånga vetenskapliga eller andligt vetenskapliga fakta på ett vackert intuitivt sätt, bara i korta dikter. Så det är två områden som inspirerar mig mycket.
Jag tänker på det här när du berättar om forskarna där liksom på en måte begynner att uppdaga något som de måske inte hade tänkt från begynnelsen. Det kommer en ny dimension, så lyder det lite som det samma som du, Anne, fortalte om med kunsten. Yeah. Att måske är det sådan, den riktigt öppna forskare, det är liksom, den ska inte bara följa sin färdiglagda plan.
Nej.
Men den ska också ha en öppenhet för att det kan komma något ännu större, något ännu mer fascinerande som kan komma upp.
Ja.
Och måske också när du skriver en dikt, att du märker det, något har vuxit fram undervejs.
Ja.
Och så ser man något som man inte så innan man begynte med den kreativa processen.
Nej. När Martinus uttalade så fint också angående vetenskapen, att det första som måste råda och gälla, det är att vetenskapen åtminstone tror att det är möjligt, att det finns någonting osynligt, att det finns kanske en psykisk värld, att kanske bevisstheten är någonting osynligt. Om man inte ens kan tro på det, så kommer man inte heller att forska inom det området. Och på sätt och vis så stänger vetenskaparna ut sig själva för att kunna gå vidare i sin forskning. Och det som är typiskt då för några utav 1900-talets stora forskare, det var att de vågade titta på de sakerna. Många av dem var intresserade faktiskt utav andlig vetenskap som fanns på den tiden, och det ser man i deras forskning faktiskt.
Så det här med att närma sig det osynliga, kan man säga att det är nog fälles både för kunsten och vetenskapen?
Ja, det tror jag verkligen är sant, att det är ju en undersökning av livet, och livet är ju på sätt och vis osynligt, även om vi ser verkan av livet överallt omkring oss. Och det, jag tänker också att det är fantastiskt ibland när man läser om en vetenskapsman och som forskar djupt in i någonting, och så plötsligt så kan det ju där också hända att världen öppnas och man ser skönheten, och man tänker, men det här kan inte vara bara av en tillfällighet att det har blivit så här. Det måste finnas någonting mer. Och man kan känna att det är nästan som en religiös upplevelse inom citationstecken. Precis som det också är hos en konstnär ibland. Man kommer in i ett tillstånd där det bara flödar in inspiration. Och man vet inte var det kommer ifrån, men man blir bara så uppfylld och lycklig. Precis på samma sätt tror jag som en vetenskapsman som också upptäcker livet på ett något sätt.
Ofta har man väl hört om vetenskapsmän som får Nobelpris, att de berättar att det var något nytt som de inte hade tänkt sig där plötsligt dyker upp. Och så har man ju ofta den här samtalet efter Nobelpristagarna. Och ofta har ju det spörsmål kommit upp, vad är intuition? Som de spör vetenskapsmän.
Do you believe in scientific intuition? Som man alltid frågade Bengt Feldreich.
Yeah.
Ja. Och det var väldigt spännande att höra hur olika forskare förhöll sig till den vetenskapliga frågan. Många sa rakt av att det må ha att göra någonting med en samlad kunskap som man har samlat på sig under lång forskning och fokusering. Och så när man slappnar av och kanske till och med sover, så är det som att det händer någonting i hjärnan, så att det dyker upp en slags summering eller konklusion av ens forskning. Och så är det spännande, det berättar faktiskt Martinus, att det är intuitionen eller intuitionskroppens funktion att lyfta fram också gamla kunskaper och gamla minnen upp till ytan igen. Och då kan man få också sådana här kosmiska glimtar och så. Så det är fantastiskt.
Mm. Så den här konstnäriska forskning, kan den då också liksom bli, kan man säga, faktiskt en slags spirituell forskning eller andsforskning?
Ja, det har ju egentligen, precis som vetenskapen fick den här stora världsimpulsen in i sig på 1900- och 1920-talet, så har ju konstnärerna också blivit väldigt påverkade. Och det var också, det var liksom en naturlig del att försöka ta fram just det som vi inte kan se. Det var ju så den abstrakta konsten började framstå, därför att man ville beskriva någonting som man ju inte kan se med sina fysiska ögon, men som man bara vet att det är. Precis som Martinus ju också då gjorde sina symboler, som ju inte heller är avbildningar av någonting som vi kan se fysiskt, men som ändå ger oss en sån nyckel till den här världen som är osynlig, men ju, som ju är så primär egentligen. Det är ju vår bevissthet, vårt medvetande som är grunden i allt. Så jag tänker också att den här konstnärliga forskningen, för många är det också någonting som liknar det som vi har sökt tidigare i religionerna. Jag tänker många konstnärer är också inspirerade av mystiker som har haft de här upplevelserna av en gudomlig närhet. Och det är kanske det ögonblicket som man som konstnär också söker, att komma in i det där. För det är ju en speciell våglängd förmodligen som man hamnar i, någon sorts förundran över tillvaron. Och den liknar, tror jag, väldigt mycket det här när vi mer och mer känner att vi blir ett med allt omkring oss, ett med det gudomliga.
Tänker på när du talar om förundring för skapelsen och för naturen. Det är som att den kvaliteten ydmyghet i det.
Ja.
Man följer en slags ydmyghet överför skapelsen.
Ja.
Är det en kvalitet som du också märker när du liksom forskar i det konstnäriska, att du liksom får en slags känsla av ydmyghet för det du forskar i? Och...
Ja, det kan man nog säga, att det känns som en sorts kärlek till allt som man kommer i beröring med egentligen. Alltså, jag målar ju också ibland och fotograferar det också. Och jag hittar ett motiv ibland där ljuset faller så vackert. Och då är det också, åh, det här är så underbart, det måste jag bara fånga. Och så vill man visa det. Alltså, det är någon sorts kärleksförhållande till livet. Så känns det oftast.
Mm. Och det utmynnar på sätt och vis i en enorm tacksamhet. Att man blir så enormt tacksam för livet.
Ja.
Och alla möten och så. Så ja, det har nästan blivit så mer och mer faktiskt, att ens böner utmynnar mer och mer. Man går bara omkring och tackar.
Ja.
Det är ju fint.
Ja.
Det finns så mycket att tacka för.
Ja. När du, Rune, har följt en del naturvetenskapsmän och deras processer och naturvetenskapskvinnors, har du liksom sett att de som människor har förändrats av sin forskning? att det har påverkat deras förhåll till livet och när det gäller det här med ydmyghet och intuition.
Jag kan inte veta hur det egentligen har utvecklats över tid, utan vad jag kan se när jag tittar på de här forskarna, det är att de bara utstrålar en sån balans och en sån öppenhet så att säga. Och som jag ska berätta imorgon så är många av dem oerhört konstnärliga. De är musikaliska, de håller på med mycket det man brukar förknippa med den känslomässiga sidan. Och samtidigt är de oerhört analytiska och högintelligenta och har en hög intellektualitet. Så att jag tror väl på sätt och vis att det är någonting som de har med sig in i den här inkarnationen och också gör att de blir framgångsrika. Och då menar jag faktiskt inte så mycket framgångsrika inom materialistisk forskning, utan de kanske till och med är bortglömda. Jag kan nämna många forskare som är bortglömda som borde kunna få postumt Nobelpris om 100 år när man inser vad de har berättat för någonting. Fantastiska genombrott som de har gjort men som inte kan ses i dagens materialistiska epok. Så jag tror väl egentligen att många av de här forskarna redan har med sig det kanske vi föds med, då säkert rätt Sören att de också förändras genom sin forskning. Det tror jag säkert att de gör.
Vem är det som har sagt det där med att i begynnelsen när jag drack naturvetenskapens bea?
Ja, det var faktiskt en av kvantfysikerna under första hälften av 1900-talet som sa det. Jag kommer inte ihåg nu vilken av kvantfysikerna. Det var inte Max Planck, utan det var någon annan av de här som verkligen var viktiga inom fysiken så att säga.
Ja, alltså det. Först så blir han materialist när han begynner att dricka naturvetenskapens bea.
Ja.
Men i bund av bean så väntar det Gud.
Ja, det är väldigt fint uttryck.
Och det är väl en del forskare som det verkar som en del får en slags andlig upplevelse tack vare sin naturvetenskapliga forskning.
Absolut, och en som verkligen gäller det är Bruce Lipton, en mikrobiolog och biolog och fysiker som verkligen har forskat mycket på stamceller och på DNA. Och han fick en kosmisk glimt när han började på att studera cellerna djupt och uppmärksammade att DNA står verkligen inte för allting, utan han upptäckte att cellmembranet som skyddar cellen kan ta emot impulser utifrån och även från våra tankar, vår bevissthet. Och det var en sån stor upptäckt att det yttre spelade minst lika stor roll och att DNA styrs utifrån. Och han beskriver det då som en gudsupplevelse faktiskt, att det förändrade honom. Som han sa, jag gick från att vara icke-troende till att vara troende. Egentligen var det ett ödmjukt sätt att säga det, för han djupast sett så upptäckte han att nu vet jag någonting som är orubbligt. Han blev faktiskt vetande inom det området av sin kosmiska glimt.
Ja, men det är måske lite provokerande att säga det.
Det är ju det.
Men jag vet en gång jag såg ett program med Carl Gustav Jung, var han fick det spörsmål, tror du på Gud? Och han svarade, nej, jag tror inte på Gud. Jag vet.
Ja, det är riktigt.
I den här uge vi har nu med konst och videnskap, så har jag några tankar om vad jag gärna vill att kursusdeltagarna liksom får med sig för den här uge. Är det någon poängter som är mycket viktigt och liksom gärna kunna förmedla under ugens löp?
Ja, jag tänker väl att man hela tiden längtar efter att inspirera de som kommer hit till Klint också att fortsätta studera Martinus. Det räcker ju inte med att bara läsa en gång alla böcker, man kan ju läsa hur många gånger som helst. Och just med den här forskande, både konstnärligt och vetenskapligt inställningen, så är det som att man kommer djupare och djupare in, och det blir ju också någonting som han beskriver, att först går det in i hjärnan men sen går det ner i hjärtat och i bevisstheten, i medvetandet. Och det är ju en lång, lång process. Och den längtan tror jag att vi alla har som håller föreläsningar här, att Att man vill inspirera just, för det är ju en sån glädje för oss när vi får fördjupa oss i kosmologin. Att man skulle vilja att alla fick ta del av den glädjen sen när man just upptäcker, för det är ju det, även om Martinus berättar vissa saker för oss, så måste vi verkligen upptäcka det inuti oss själva. Det måste liksom ner i hjärtat.
Ja, och att kunna inspirera dem till att bli forskare i sitt eget liv. När det gäller livsforskningen och verkligen att förstå livet, så måste det bara göras inifrån varje enskild människa. Livet och bevisstheten är subjektiv. Man kan inte nå livsmysteriet med objektiv forskning utifrån. Och därför så är det så fint att kunna inspirera människor till att börja bli forskare. Det är så spännande att forska i sitt eget liv och titta också på sin egen kropp som en kopia av det yttre universum. Där har du allt som behövs för att bli livsforskare.
Okej, tack ska jag ha Anne och Rune för det här samtalet. Vi skulle gott kunna få oss ett par timmar mer, tror jag.
Ja, tack så mycket, Sara.
För idag. Tack ska jag ha.
Tack.